Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 17 mars. St. Patrick's Day om jag inte missminner mig, va? Men jag har egentligen bara en fråga till dig, Thomas Ylbacher.
Mm.
Have you ever heard the tale of the beast?
Nej, jag vet. Det har varit en snackis i veckan. Jag ska inte säga att jag har fått med.
Jag har laddat hela morgonen för den inledningsrepliken.
Ja.
Och så jag kom ett ord innan jag började skratta.
Ja.
Have you ever heard the tale
of the beast?
Of the beast.
A wild creature, impossible to tame. Cannot be caged or silenced. That wears a blue striped armor. Always pushes forward, never gives up, and has a roar that makes concrete crack. This is the beast from the north.
Det vi pratar om är alltså Djurgårdens tröjlanseringsvideo som såklart jävligt lägligt släpptes dagen innan då hemmareturen mot Lech Poznan, när man då skulle liksom unleash the beast from the north.
Just det.
Can't be caged, can't be tamed.
Nej.
Men det blir ju såklart kul när liksom den frasen har etablerats, det liksom smeknamnet på sig själva har dykt upp till en match som man går ut och förlorar med 3-0, 5-0 totalt. Det blir ju lite som när AIK rullade ut liksom den regerande mästarsäsongen 2010. Kom och ta oss.
Ja,
och alla kom och tog dem. Det var bara, ja, vi kommer att ta er.
Just det, nu kommer ju inte Djurgårdens kampanj säkerligen slå på det sättet, för de kommer komma i topp i Allsvenskan, så är alldeles för bra ut. Men det måste vara tidernas sämsta liksom, PR-trick.
Kom och ta oss.
Ja, alltså,
kom och ta oss är ju mycket, mycket sämre hittills än Have you ever heard the tale? Men det är bara...
Det kommer ju dyka upp under säsongen.
Jag har gått och sagt det för mig själv i två dagar. Have you heard the tale?
Om Diffens derbyform håller i sig, så kommer det ju fortsätta under den här säsongen och hånta dem, så att säga. Det är man ju säker på. Men jag trodde, när jag såg det först, så trodde jag att det var ironiskt. Att man gjorde någon lite rolig grej kring det. Men det var...
Alltså att de driver med sin egen britt.
Ja,
liksom,
exakt. Ja,
fascination.
Ja, det är det jag tänker.
Ja.
Men så var det inte.
Nej, så var
det här
var
liksom en grym cool video. Vi är bästen från Nord. Jag såg också att det var ju några på Twitter som klart så fick mig att tänka på det, men de satt in den här NMR eller vad de heter, Nordisk motstånd, superhöger gubben som står utanför Vaxholms mur och drar något brandtal. Det är ju lite... Alltså, sen så fick man ju...
Ja, men dit tycker inte jag vi behöver gå.
Nej, jag såg bara någon på Twitter att man fick...
En jävla,
på rösten,
jävla skillnad.
Ja, men det är klart det är det. Men liksom såhär, we are the north-grejen. Den har ju också snurrat viralt på internet under en lång tid.
Ja.
Det är ju lite AIK-retorik annars, att det är så här ett norrlag i Stockholm. Nu förstår jag ju att det geografiskt är helt andra referenser här. Men det kändes odifigt. Håller du med om det?
Alltså hela den här beast-grejen. Men nej, det tycker jag inte. Just för att de har haft sin liksom
brittiska, alltså,
Stone Roses, och det är Hey Jude på arenan, och det är allt, alltså det har ju funnits en mer... De har väl alltid satt en jävla stolthet i att inte ha en trumma, för att liksom på de brittiska öarna är det inga jävla trummor. Där sjunger vi högt.
Just
det. Det är inte svårare än så, va?
Höga ljudtoppar.
Ja, och det har väl, alltså så här, är det någon klubb vars liksom kategori C-supportrar har annan... Det här är bara min liksom så här ackumulerade bild från liksom mina 20-25 år av follow i Stockholmslagen.
Mm.
Det är fler liksom hacket rockar i Djurgårdsled än vad det kanske är i Hammarby.
Jag tror du tänker.
Så att det finns väl någonting liksom. ja, men mer brittiskt i Djurgården. På tal bara, jag vet inte varför det är viktigt för mig att säga, men en smal referens. Du om någon vet ju Sosta. Det är en espressobar.
Så här, det var en av de första på Jakobsbergsgatan i Stockholm ner mot Biblioteksgatan där. Så var det en av de första riktiga espressobarerna på den tiden. Det bara fanns Coffee House by George. Man kunde inte få en decent espresso eller för den delen cappuccino. Baristerna visste inte, eller det fanns inga barist. Och de visste inte hur man använde maskinen, dyra maskinen man ändå hade där. Men där var det liksom en tia för en espresso. Och de hade liksom italienska brioche eller cornetti och sådär.
Ja, det ligger nu mer i alla fall på Sveavägen.
Alltså underskattade Sosta på Götgatspucken. Jag kanske var den enda som gjorde det till ett sammanställe under den tiden. Finns inte kvar, men kanske. Sveavägen då såklart också med bänken, den lilla träbänken förr i tiden. Nu har de renoverat och köpt ett helt kvarter där. Men den lilla träbänken var jag och Christian Borrell smällde upp min gamla Dell-dator och pratade rätt in i datorn. Var på också var min första podd.
Ja, men precis.
Som jag hade tillsammans med honom.
Så att det är ju
Kilometri d'amore och så.
Det är en smal espressobar referens för inte bara stockholmare utan svenskar såklart.
Ja.
Numera ligger den på Sveavägen, men den är ju någon form av liksom helig graal när det kommer till också svensk sportpoddhistoria i och med att det var där ni stod. Senare så stod Christian kvar där själv.
Hela Sveavägen, Stockholms mest trafikerade gata, bara dundrade förbi i bakgrunden.
Lite datamick också bara. Men där i alla fall så
just
har det,
han
ju
stod
då,
och gjorde monologer där sen,
ja, när du lämnade,
ja,
för större uppdrag.
Ja, men sen blev han ju kalsomania, så att ja, vi liksom hängde kvar i varandra trots allt.
Anywho. Så har ju baristerna på Sosta, de har ju vita skjortor, ja, gröna slipsar, men slipsen instoppad i liksom det första mellanrummet mellan knapp 1 och knapp 2.
Stämmer.
Precis som NMR. Och det har alltid varit en konflikt i mitt huvud när jag går förbi där, att så här, jag undrar om de vet att det ser ut som att det är fyra, liksom, det är fyra män från
Nordiska
motståndsrörelsen.
Går du på Gilli i Florens, ett av de äldsta kaféerna i världen, så har de också slipsarna instoppade.
Det är, jag förstår. Det är väl klart att jag fattar att Sostas barister inte har slipsarna som en hyllning till NMR. Utan det är bara liksom en beklaglig slump. Ja. Men jag har alltid liksom gått förbi där varje gång jag ska till kontoret och tänkt, undra om de vet att NMR ser ut precis som dem. Eller att de ser ut precis som NMR.
Vill du någonstans med The Beast from the North? Eller?
Jag tänkte bara i morse när jag stod i duschen att det hade varit en rolig start på avsnittet. Och så satt jag liksom och laddade för den repliken.
Och så gick det inte.
Och så gick det ett och ett halvt ord, så kunde jag ändå inte hålla med. Have you ever heard it? Fuck! Have you ever heard it say the beast? Det är så en jävla fin konstpaus han tar där också.
Ever heard the tale of the beast?
Det ska han ju ha. Det är en 5 av 5 britt.
Det är det.
Han är otrolig.
Har de hittat bra? Scoutar bra.
Ja, nej, men vi sitter ju här fredag morgon efter att då Europa League och Europa Conference Leagues respektive åttondelsfinalrunder har gått i mål. Ur det nationella perspektivet så är det väl klart väldigt mycket fokus då på Djurgårdens exit. Det blev ingen remontada, det blev ingen upphämtning, det blev liksom ingen unleash the beast på ett fullspikat Tele2, även fast jag måste säga att liksom så här, man gjorde ju vad man kunde inför. Det var jävligt mäktiga bilder som kablades ut från Odenplan och längs gatorna med bussar. Och det var ett mäktigt tifo. Jag gillar när det bara är liksom så här, en liksom fet megaflagga, men som inte är rektangulär. Utan det finns liksom en...
Blir väl snyggt också när man kombar det med bengaler eller rök eller lys.
Precis, men just när det finns liksom en kontur som inte är i räta vinklar. Utan det finns liksom en... Jag vet inte, det lever på något annat sätt. Och så som du säger, när det är rök och bengaler bakom det. Det blir en jävla mäktig fond. Och så liksom, alltså, jag älskar ju Hey Jude. Alltså det
skulle varit på Toto...
För varje gång som Hey Jude rullar på Tele2... med fullsatta läktare och de liksom trycker av, desto sämre blir ju Sjung för gamla Djurgården. När den kommer som kontrast.
Ja.
Liksom
det finns ju någonting
senare.
Liksom spanskt mysigt med Sjung för gamla Djurgården då, i och med, jag tänker, jag var ju precis på match i Santa Cruz, Teneriffa, Och så rullar då den gamla sången från 50-talet i ett liksom ganska dåligt PA-system på arenan. Malia Viola, Lotta kom igår. Ja, det, liksom, det finns något historiskt vackert i att man håller kvar och att man inte moderniserar sin inno. Och därför kan jag ju tycka liksom att Djurgården då, ja, men jag får vibbar till då, ja, men Segundan i Spanien eller ja, Fiorentinas inno och så vidare.
Men håll med om att det är ju mäktigt under Hey Jude.
Du skulle varit med på Toto Live.
Bam, kontrast.
Du skulle varit med på Toto Live under VM. Då körde ju Kalle som vi jobbar med och bandet och Hey Jude liksom rullade igång där. Då var det tryck alltså.
Vad sjöng folk då?
Alltså, nej, men det som var roligt var ju att där var
sjöng
ju,
de bara Hey Jude eller sjöng de något annat?
Nej, men det var ju djurgårdare där och de sjöng ju såklart Djurgården och då var det ju busvisslingar och så. Ah, det var ju någon kväll, jag tror det var första öppning. Ja, men det var kul.
Alltså, jo, absolut.
Men första öppningskvällen så var det ju kanske fel bröstet. Då djurgårdsupportrar och fel AIK-supportrar för att det skulle funka och okay. Var lite garvigt. Ja. Det höll på att uppstå situationer, så att säga. Men det löste sig. Jag satt där med Freddy Arnason och hade kul.
Det blev ju hur som helst ingen match av detta efter att Marcus Danielsson i slutet på den första halvleken åker ut. När det röda kortet då fastställs av domaren via hjälp av VAR så trodde man ju aldrig på att det här skulle liksom hända. Tycker Djurgården står upp helt okej, men det var ju snarare en fråga om när dör den här matchen, för att Djurgården måste ju gå framåt.
Ja.
Och de måste inte bara göra ett mål, utan de måste göra två mål. Och när då 1-0 kommer, ja, så är det ju såklart
det hade ju varit helt mer, över. Det hade ju varit mer förstört om det hade stått 1-0 Djurgården i det läget.
Ja.
Och deras forcering kom av sig på grund av att man fick en spelare utvisad. Nu stod det ju fortfarande 0-0.
Ja.
Och det var ju, Poznan hade ju, om han inte hade sänkt honom, rätt kort eller inte, jag orkar inte gå in i den diskussionen, så är det ju ett mer eller mindre i alla fall friläge. Han kommer ju till ett bra avslut på lacken där.
Mm.
Det är god chans att göra mål, så att säga.
Nej, men alltså, jag tycker inte man behöver stanna upp vid det där domslutet speciellt länge heller. För att alltså, har man följt fotbollen de senaste åren sen VARs intåg, så har man ju lärt sig att det finns ju ofta stöd för de här besluten. Om det så är att Marcus Danielsson ska ha rött kort igår, eller att Manchester City ska ha straff efter Rodris nick mot Henrichs där i Leipzig i tisdags. Alltså, det går säkert att motivera via regelboken och via domarna som sitter i varummet och liksom upptäcker det här. Att nej, men det här ska bli det här straffet och den här bedömningen. Och då säger jag bara att så här, men det kommer ju också med ett pris. Och är det så att man som åskådare, oavsett om det är på läktaren eller om det är framför tv-apparaten, känner att ja, men hela grejen förtas av det här, så har det ju ändå blivit fel, även fast kanske det röda kortet var rätt. Det gula kortet hade varit fel. Manchester City skulle haft en straff och de skulle inte haft en straff. Om jag sitter där och känner att vad fan är det här? Mm. Då har det ju blivit fel ändå.
Ja, det kan man ju tycka. Men
behöver man inte tycka så, men det är så jag tycker. Och vi behöver inte prata mer om
nej,
liksom,
men det jag skulle säga är, det mysiga är att jag fan älskar Allsvenskan. Och jag hoppas att det bara fortsätter så här. Jag känner stor kärlek generellt sett till Allsvenskan under hela den här veckan. Dels efter jag var på derby, trots att det blev uttåg för AIK, så var ändå efterkänslan att det var en försäsongsmatch. Allsvenskan drar igång. Jag kunde vara positiv kring vissa delar kring AIK trots att resultatet var dåligt, för som supporter kände jag att det här är ett helt annat Gnaget nu. Det här är ett AIK som kan spela fotboll och det finns en riktig tränarhand på det här laget. Äntligen. Jag som inte var någon, gillade Bartos så mycket, eller hans fotboll. Bartos gillar jag. Han är en dundergubbe. Men
jag som om neutral och objektiv måste bara säga att det var en otrolig match.
Ja.
Alltså det är en av de bästa svenska matcher jag sett.
Ja, det
och det är ingen överdrift.
Nej.
Det var fan i mig en jävla femplus-tillställning på alla sätt och vis.
Jag tycker man sparkar igång svensk fotboll anno 23 på ett jävligt grymt sätt. Alltså det hade någonting med att taket var stängt och att det inte riktigt eller fläktsystemet på Tele2 inte riktigt räckte till för att få bort röken. Folk fick kliva in och ta någon bash extra och sen gå ut.
Det tror jag därför, mer hör till att alltså så här, de som var där. Det är inte så mycket som...
Nej, alltså, men de skiter med i soft-supporten å andra sidan. De får ju sitta hemma. Antingen löser du biljett som är... Det är ju så England pysslar med. Alltså har du inte biljett till matchen så är det stor chans att du inte får se den överhuvudtaget.
Nej, nej, absolut. Alltså, men nu pratar det, du det i ett perspektiv i om att den svenska säsongen kickar... Alltså, så här,
ja, det älskar
finns,
den kickar
ja, det finns, men det finns ju fler än de 28 000, 27 000 på plats som bryr sig om den svenska fotbollen.
Ja.
Alltså så här, jag sa bara att den dimensionen försvinner ju för alla utanför Tele2.
Ja, men alltså, om vi ska prata om stämningen och alltså, så här, den dimensionen, vadå? Då om man sitter i soffan och kollar får man väl gå och ta sig en rostmacka och komma tillbaka 40 minuter senare och kika på matchen. Det är väl liksom det minsta problemet i hela världen. Men,
jag målade inte upp det som något problem.
Nej, men...
Ever heard it say. Of the beast.
men det var en så otrolig inramning. Alltså jag tycker Tele2 på derbyna är även om det blir lite jumpasal med taket stängt så är det ju fortfarande en otrolig stämning. Och Bayern hade bra tifo och liksom så här, bra tryck och sen så AIK då som kör mentar lite annorlunda stå. På tal om så här, vilka tifon gillar man? Jag gillar ju det här kaostifot mot Aika Ten till exempel. De kör kämpa gnaget så har de bara mosaik i knytnävar och kör. Alltså, finns ju såklart någonting i det finurliga med rodden som Bayern har eller det du nämner med Djurgården. Jag tycker att till exempel Djurgårdstifot igår, det höjs otroligt mycket av att man har bengaler i bakgrunden. Mm. Alltså, det blir en härlig... det blir en härlig backdrop liksom, på hela arenan. Men när AIK liksom, som kallas för Mordor av motståndarsupportrar så här, bara rullar ut det där mentalt av några stå. Och sen så börjar den där röken. Jag sitter ganska nära med Alba. Och bara fan vad mäktigt. Det här är mäktigt. Men det känns också lite som en scen i Game of Thrones. Mm. Eller ja, Mordor över Sagan om ringen. Men alltså det känns som att helvetet brakar ut. Sen börjar den här röken.
Det känns som Black Hawk Down.
Du ser. Man har sina olika referenser. Där avsnittet får en röd tråd. Så börjar den här röken när man börjar väl. Och då säger Alba det. Vart ska röken ta vägen, pappa? Ja, den ska nog spridas över arenan.
I våra lungor.
Det var sån jävla litsen dimma sen. Men så sparkade det igång.
Vet du vad du borde ha svarat?
Nej.
Ever heard it say.
Det var ju Beast of North.
Of the Beast.
Men just det, vad var jag någonstans? Jo, på kärleken till den svenska fotbollen.
Mm.
Det var också reaktionerna igår då som blir. I och med att vi inte är vana vid i svensk fotboll med VAR. Jag menar, du och jag som följer den internationella fotbollen har varit med sen när infördes det?
Det var väl liksom den stora grejen var väl till VM 18.
Ja, exakt.
Det var ju då det liksom.
Alltså år 5 här nu som vi är inne på VAR.
Och
år 6 är vi inne på VAR och vi har varit med och vi kan den här storyn nu. Så läste jag min polare Loffo, Djurgårdssupporter efter att så här, nej men det här med VAR kommer ju lösa alla problem med fotboll. Inga felaktiga och oklara beslut. Alltså det var en kommentar från 2018 som kom in. Och det är där allsvenskan är. Och
vi åkte lite tidsmaskin igår kväll.
Vi åkte tidsmaskin tillbaka till 2018. Och det är ju charmen. Vi ska inte ha VAR, men då ska vi inte heller ha någonting annat från den moderna fotbollen.
Nej.
Utan USPen i allsvenskan, jag känner det bara starkare och starkare. USPen är att allsvenskan är liksom den sista proletären.
Sista bastiljon.
Sista som står kvar. Alltså det är mot den moderna fotbollen på riktigt.
Mm.
Vi säger inte bara att vi är mot den moderna fotbollen. Vi håller inte på med det. Därför kan vi också... Därför tycker jag att vi ska skita i och liksom prata om VAR i svensk fotboll. Alltså vi ska bara inte ha det. Vi ska rösta emot det. Och sen så ska vi bara vara den gamla fotbollen med Vito Knesevic, jävla skruvdobbar och Krillen Nordin som drar in ett skott i ribba in och sådär.
Ja, men verkligen.
Hasse Eskilsson, stora hår och någon fet liten buk på någon. John Guidetti är lite överviktig. Ja, men det är härligt! Det är allsvenskan.
För att då knyta ihop säcken kring just de här matcherna och var i diskussionen här hemma i Sverige så hoppas jag, och jag tycker verkligen att det liksom, det gav mig hopp i måndagskväll då när Hammarbys 2-1 mål föranleds av en ganska liksom, ja men det är en tydlig hands
på mig. Jag bryr mig inte.
Och det är det jag säger.
Jag lever som jag lär, Gustav.
Ja, mycket bra. Och jag skulle bara vilja ge en schnitzel till dig då och alla andra som reagerar med att ja visst, det är en hands Och, men många tror jag förstår att det går att missa. Jag vill också säga det. De som tycker att Alakim var skitdålig i derbyt.
Ja, han var svinbra.
Jag tyckte han var jättebra också.
Jag reagerade sen på noll.
Sen missar han den här Hansen. Och det går att göra. Och då vill jag bara säga att jag blev så glad över att se hur många AIK-are ändå det var som var så här. Ja, men hellre är det där än var.
Ja, har man kommit någonstans. Exakt. Och det är där vi ska vara.
Det ska vi
ta med oss in i säsongen nu.
Eftersom vi unisont, majoritetsmässigt i alla fall, är emot var här hemma.
Ja.
Då får man också köpa in sig på att you win some, you lose some när det kommer till de här domsluten. Mm. Då får vi stötta alla Kim och Klitte och Glenn och gänget. Mm. Alltså det är så här, vi får bara liksom acceptera att det kommer gå emot en ibland med vissa domslut som man missar. Man kommer dra fördelar av det ibland. Men vi har inte var.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Hörrni, tänk om just du vinner. Ja, vad är det jag pratar om? Jo, just nu kan nämligen alla medlemmar på Circle K Extra vinna presentkort värde 500 kronor. Jaha, men vad då? Hur många är det som vinner då? Jo, det är 500 vinnare varje vecka fram till den 3 april. Och det enda du behöver göra, och det vill man ju göra, det är att vara medlem i Circle K Extra och tanka och betala med det kortet som är kopplat till ditt Circle K Extra under perioden fram till den 4 april 2023. Dels kanske man vill vara med och tävla så man går med, men det finns ju en massa förmåner. Jag älskar att en varmkorv bara kostar 15 kronor för medlemmar. Har man ju utnyttjat några gånger om man säger så. Men det är också första 3 månader 25 öre rabatt per liter. Därefter är det alltid 15 öre rabatt per liter. Man får till exempel sin sjätte kopp kaffe gratis, sjätte tvätt på köpet och så vidare. Man vill, som ni hör, vara med i Circle K Extra, deras medlemsprogram. Och nu, dessutom som sagt, så kan man alltså vinna 500 kronor i presentkort på Circle K. 500 vinnare varje vecka. Tänk om du vinner, va? Stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är i samarbete med Adidas Stockholm Marathon. Vi pratar alltså om Sveriges största och ett av världens vackraste maraton som tar löparna på en jäkla mysig tur genom Stockholms centrala delar. Ni som inte har sprungit, jag är en av dem tidigare, kanske borde kika på det. Jag har märkt på min Instagram, när jag lagt ut lite pepp kring detta, att det är flera som har hakat på. Gör detta, hashtag Totomaran, så peppar vi varandra hela vägen till Lidingövägen, där starten går. Det är också just nu rabattkod Totomaran25, där alla som anmäler sig till Adidas Stockholm Marathon får 25% rabatt. Ordinarie pris är 11,95, men med rabatten så säkrar man sin startplats för endast 8,95. Det är alltså Marans bästa pris. Man kan inte hitta något bättre någon annanstans än med vår kod. Tipsa era kompisar också. Kom också ihåg att man får 10% rabatt på loppen Adidas premiärmilen och Adidas premiärhalvan. Som ni hör, ett millopp och en halvmara när man då signar upp för stormaran. Ni går in på stockholmmaraton.se och ni hänger med på våra sociala medier. Jag vet inte om det är pepp eller om det är roligt att se mig då kämpa på. Jag har inte riktigt kommit igång. Jag åkte på en liten förkylning här förra veckan. Men idag ska jag i alla fall ta mig ut runt flaten i Rönninge, 4 kilometer. Och där börjar resan. Häng med på hashtag Totomaran. Anmäl er Totomaran25. Vi säger stort tack till Adidas Stockholm Marathon. Men fattar du hur hädiskt det skulle vara att se VAR rulla igång på Strandvallen? Ja. Eller när BP spelar på Grimsta. Det skulle bli en clash med då allsvenskan, svensk fotboll, allting som vi målar upp här nu som är så fantastiskt och att vi lever kvar tiden innan Il Calcio Moderno 2006 skulle jag säga liksom gjorde ordentligt intåg i europeisk fotboll.
Framförallt så hade vi ju gjort det med den här budgetvarianten som inte kan mäta sig med UEFAs eller Premier Leagues, alltså där man kan gå in med
automatiska offside. Ska sitta någon gubbe i, ska
men det
sitta
finns
någon gubbe
19 olika kameravinklar. Det finns liksom en helt annan möjlighet att gå frame by frame. Alltså här hemma med de produktionerna vi har med förutsättningarna för VAR
Commodore
på Grimsta eller på Strandvallen. Ja, men det är så här. Ja, det här blir man inte mycket klokare av.
Ska sitta i någon barack på Strandvallen. Liksom fem domare som dessutom så här, vi är dålig återväxt. Har ju Steffe Pepsi.
Eventuellt upptaxerad barack.
Absolut. Pepsi har ju sagt det, att vi har ett problem med återväxten med domare, men där ska det ju då in experter, 5 per match eller hur många det nu är. Alltså det finns inga kompetenta domare, inte tillräckligt många tror jag i alla fall, för att lösa hela den apparaten. Och så dessutom sitta med en jävla pixlig bild där utan hål i kameran. Alltså, hur många kameror ska inte in då för att lösa
det? Nej, precis. Det går inte. Det går inte.
Och för att avsluta då. Vi står inför cupsemifinaler som ni sänder på C-more.
Jajamän, lördag, söndag. Vi har Stare i studion imorgon.
Oj.
Inför Mjällby-Bayern på just Strandvallen. Ska den väl spelas?
Mm.
Det är i alla fall det senaste jag hört.
Okay.
Och sen så på söndag så är det ju Häcken mot Djurgården.
Precis, och efter den här veckan som har varit med derby och Djurgården och Beast from North och liksom alltihopa. Vilken jävla svensk säsong vi står inför.
Mm, verkligen.
Det fanns snudd på att det ska in i svepet. Det ska det inte, men det fanns snudd på det. Alltså.
Avslutningsvis bara, på tal om det här you win some, you lose some, ja. Så skulle jag bara vilja stänga liksom Djurgårdens Europa Conference League-säsong och äventyr. För jag hörde dem i studion igår, Jide, Bojan och Niva, dels då med Bosse och Mange Eriksson som gäster efteråt, diskutera det här att okej, men känner man att vi får inte riktigt ut max av vår förmåga när man är i början, mitten av mars, man möter lag som är i säsong, vi kommer från ett liksom julledighetsuppehåll och sen så är det något träningsläger i La Manga eller Portugal eller vad man nu är, och sen så är det någon träningsmatch eller två på Skyttan eller på Tele2, och sen så ska man spela 3 cupmatcher mot ganska så beskedligt motstånd. Är man då liksom redo, har man då fått förutsättningar för att kunna tävla med till exempelvis då Lech Poznan? Och då är alltså så här, jag förstår ju incitamentet i den frågan. Och svaret på den frågan är ju såklart nej. Det är väl klart att Djurgården inte kan nå den höjd som de nådde i höstas, september, oktober, när de flög som högst i gruppspelsfasen. Men då tycker jag bara att det var liksom så här slarvigt att inte nämna vilka fördelar Djurgården och övriga svenska lag drar av vart vi är någonstans i våra säsonger. När
för
att Bosse
gjorde en liten passage på det och ändå nämnde det.
Okej, det kanske han gjorde, men alltså så här, och det är ingen kritik mot liksom så här, fattar, upplägget i studiodiskussionen. Jag tycker det bara är viktigt att påminna alla de som kanske igår kväll eller idag tänker fan, om inte vi ska byta till höst, vår vi också, så att vi, våra lag kan tävla.
Du var den enda jag såg på Twitter som pratade om det.
Kanske. Jag vill i alla fall bara liksom så här understryka att jag tror inte att det är en slump att vi på de senare åren har blivit ganska bra och Conference League kommer gynna oss som fan.
Nej, men det sa ju
Bosse. Vi får lag in i gruppspelen och vi kommer nog gå vidare med ett gäng också. Jag tror att vi kommer också vara mer, nu är det ju svårt för svenska lag att ta sig in i Europa League i och med att vi har en plats till Champions League och 3 platser till Conference League.
Mm.
Det är ju bara liksom om det inte nu blir så att kuppen då leder till det där i och med nästa år.
Mm.
Det är väl snack om att det ska bli så. Men jag tror i alla fall att man verkligen inte ska underskatta hur mycket vi har att vinna på vart vi är någonstans i våra säsonger under juli och augusti när det ska kvalas.
Alltså. Vi pratar om de feta turkarna som var uppe från Galatasaray.
Det är det jag menar. Och även, alltså, det är ju en av dina största käpphästar i den här poddens historia. Att hur många lag ser bra ut i augusti, september? Då handlar det bara om att få en bra resultatmässig start. Man är nedtränade. Sen, alltså så här, vilket lag kommer flygande ur startgrupperna och liksom ser ut som en dröm första 5-6 omgångarna?
Men det ska man inte göra.
Nej, men det är
då
har man inte säsongsplanerat. Men det är då gruppspelen också drar igång. Och då har ju svenska lag möjligheten att så här, förmodligen stå på toppen av sin förmåga årsperiodiseringsmässigt.
Exakt, men däremot så tror jag nu med Conference League och förhoppningsvis då, om din profetia stämmer, så kommer fler svenska lag ta sig in i gruppspelet i Conference League. Jag hoppas verkligen det, och jag tror också det. Jag skriver under på den. Men låt säga då att Östersund har varit där. Malmö har ju gjort det fantastiskt såklart, och de var ju till och med i Europa League slutspel. Eller slutspel, finalspel.
Slutspel.
Ja, exakt. Slutspel.
Finalspel.
Ja.
Vem fan är det som städar på det här jävla stället alltså?
Nej, jag vet inte.
Alltså, ever heard it say?
Nej, men jag kollar för mycket italiensk fotboll. Där pratar man om finaler så jävla mycket. Så att, men Malmö glömmer vi lite bort när vi pratar. Jag hörde studion igår också. Och man pratade om, jag tror att det var Bojan som nämnde det, eller det var någon annan. Jag fick ju mycket skit efter förra avsnittet för att jag glömde bort lite att Malmö är ju faktiskt återkommande i Europa och har varit det under en lång tid. Och de glömde bort det lite i studion igen igår, för de pratade om någonting unikt. Fast det här är ju saker som Malmö gör varannat år. Och
det ska man fan, det måste jag säga.
Vad det är.
Det är vad det är.
Det kostar det tredje.
Men
vi ska snart släppa den.
Fan, är det inte jävligt dålig luft här inne alltså?
Det är verkligen viktigt, tycker jag, att alltså, du kan inte på något sätt jämföra Conference League med Europa League. Ännu mindre med Champions League. Nej. Så det går liksom inte att säga åttondelsfinal som åttondelsfinal i en europeisk cup.
Nej.
Alltså det här är sanktan jämfört med allsvenskan. Det är viktigt att hålla isär det. Med det sagt, Djurgården kan inte ha gjort det bättre än vad de har gjort. De kan inte ta sig till en annan åttondelsfinal än den de spelade igår. Men man kan inte hålla på och liksom, är det här Malmö FF-nivå Champions League-mässigt eller Europa League-mässigt? Nej, punkt.
Nej. Men dit jag vill komma, tror jag i alla fall, var ju att Bosse var ju en av dem som hade varit kritiska till Conference League. Det hade jag ingen aning om, men det förstod jag av studion igår. Och så fick han pudla lite.
Det var många. Fan, du och jag också satt ju och ojade oss. Och
så det är ju finaste vi har ute i Europa just nu, Conference League. Fiorentina i kvartsfinal. Mördade Sivasspor.
Lazio out.
Italienska lagen, de bara flyger. Men alltså Lazio, de är så klappkassa. Mm.
Men
Alkmaar, fan om jag vill ha dem i en kvart efter att ha sett dem igår. Nu kanske Lazio var exceptionellt dåliga. De bryr sig väldigt mycket om ligan, det är Champions League. Jag såg att Luis Alberto kom in i 70:e minuten eller någonting. Det fanns en viss rotation där. Men jag tycker fan Alkmaar såg jävligt bra ut. Jesper Karlsson, alltså, vilken gubbe. Såg du målet?
Hyfsad Serie A-audition.
Ja, det är det. Och problemet för Serie A-lagen, eller kanske för oss som vill se honom i Serie A, som tror att det är ett bra steg för honom att ta, det är ju att Premier League-lagen nu också kollar på honom. Och kommer ett Premier League-lag in, oavsett vilket jävla skitlag det är, så har de ju mer pengar än topplagen i Italien.
Ja, typ. Samtidigt som han är ju fortfarande, alltså i somras så var det väl snack om 100 miljoner drygt till Celta Vigo. Och jag tror inte att det har hänt så mycket med Jesper Karlssons
200 miljoner. Ja,
absolut, men det är ju fortfarande en prislapp italienska lag kan matcha. Och kan de matcha det, kan de matcha kontraktförslagen, så kan ju en rådgivare hävda att det kanske är bättre för dig att spela i, vart skulle han liksom, Atalanta?
Fiorentina.
Än att gå till Fulham.
Absolut. Och han har ju varit på raden.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De klubbarna, även de, Atalanta har dykt upp, men det snackats det hela vägen upp till Milan, tror jag. Det har varit ett snack i Italien. Ja. Sen vet jag att det har ryktats också om Premier League-lag. Ja. Men jag såg att Fabrizio Romano skrev om honom, till exempel, att så här, nu är det många som scoutar honom. Så jag tror att han, om han inte blir skadad, fan, peppar, gjorde lilla korstecknet där. Man får vara skadefri. Gör det bra i landslaget här nu, då börjar vi snacka 30 mil kanske.
Men det är, alltså, jag vet inte, jag har sån jävla déjà vu-känsla kring Jesper Karlsson som med Svanberg. Han kommer få sin halvlek mot Azerbaijan, han kommer choka, och så är det så här,
Ja, det är Emil Forsbergs plats, tänker man.
Ja, men det är ju det.
Jo, men det kommer alltid vara. Sen såg jag en 4-2-3-1 uppställning med två dörrvakter som defensiva mittfältare och framför då Foppen i trekvartista-rollen, Jesper Karlsson, Dejan Kulusevski, Isak på topp.
Faller ju på Claesson såklart.
Claesson kan ju vara högerback, sa du.
Ja, kanske mot Azerbaijan. Mm. Kanske. Men nej, jag tror att i och med att Emil Holm togs ut så
här, Sverige ska bara spela 4-4-2. Sluta dröm.
Ja, så är det. Så ever heard it say.
Exakt. Kan vi applicera på Sverige?
Ska vi kanske ta landslagstruppen eller ska vi bara konstatera då att UEFA Conference League liksom har blivit en väldigt oväntad succé? För att det var inte bara Bosse, det var inte bara vi, utan det var ju i princip alla.
Vet du varför?
Som kände att så här, det här kommer urvattna glansen kring europeiskt kuppspel. Det här är en för stor turnering, det är för många lag, det blir liksom för... I mean, det blir inflation i vad det här är. Men det är ju bara liksom sätta ner knät i backen och lyfta på smulan och konstatera att det här formatet för lag som Djurgården, Lech Poznan, alltså alla de lagen runt om i Europa har ju helt plötsligt fått en möjlighet att få vara med om såna här äventyr, få fylla fickorna med jävligt välbehövliga miljoner.
Fullsatt i Turkiet igår till exempel.
Få erfarenheter, få möjligheter att visa upp sina spelare gentemot en internationell liksom, publik, även fast inte såklart jättemånga utomstående rattar in Djurgården, Lech Poznan. Men det är ju helt andra papper att stå och vifta med än att det här har jag gjort mot Mjällby, Kalmar och Peking i Allsvenskan.
Vi hade haft samma format och vi kanske hade pratat om det på samma sätt. Men globalt så hade ju ingen pratat om Conference League med en glow-up och en härlig glans runt sig. Om det inte hade varit för att Mourinho vann skiten förra året.
Nej, det var det bästa.
Han tatuerade sig och bollade upp det som en jävla Champions League-seger. Mm. Nej, det bästa som hade kunnat hänt Conference League i exakt rätt timing.
Ja, nej, det finns inget PR-geni i världen som hade kunnat spinna första säsongen Conference League bättre.
Han var igång igår igen.
Ja, du berättade det. Jag såg honom bara liksom stå och applådera ditresta på La Real Arena heter den nu, va? Gamla Anoeta.
Där du har varit och sett dem spela 0-0 igår, vann 2-0 första mötet. Men det roliga var ju efter i presskonferensen när han lite surt då sa att det finns lag som inte har här att göra inför lottningen idag då av kvartsfinaler. Och frågan, vad menar du? Ja, men ta Lazio till exempel. Det finns ingen tredje europeisk tävling som de kan halka ner i nu. Och han riktar sig då mot systemet som gör att Champions League-lag får spela i Europa League och Europa League-lag får halka ner och spela i Conference League. Enligt Mourinho har de inget där att göra. Och det växer också på mig där. Ja. Är du med i fucking jävla Conference League, då är det den turneringen du spelar. Är du ute så är du ute. Det spetsar till det hela ytterligare.
Ah, jag vet inte.
Sluta med nerhalken. Jag omfamnar Mourinho här. Alltså.
Ja. Ja, kanske. Jag känner inte lika starkt.
Är du
starkt,
ute liksom, så är du ute. Inga jävla B-slutspel vi pratar om i Aros-kuppen här.
Nej.
I Spanien när vi var på Mallis med tjejerna så hette det Competizione Consolación. Alltså
Tröstslutspelet.
Exakt. Tröstslutspelet. Låt inte Conference League, eller för den delen Europa League, bli något jävla tröstslutspel. Toto Brutto är väldigt glada över att vara sponsrad av MQ. Och ni vet att MQ alltid jobbar för att vi ska bygga en långsiktig och smart garderob. Mm, det gör ni, va? Så därför tycker jag att ni ska spetsa öronen lite extra nu när det snart är vår och MQ precis rullat ut Blecks nya vårkollektion. Det handlar nämligen om sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller dig välklädd hela vägen från vårens första uteserveringar till dess att kräftskivorna klingat av och semestern är över på andra sidan sommaren. Långsiktigt smart. Det finns en mix and match att tänka på i kapselgarderoben där du väljer ut ett gäng plagg som alla passar tillsammans, vilket ger ett nästintill oändligt antal kombinationer och variationer. Man investerar alltså i en tidlös klassisk linnekostym och därpå finns det minst ett nyckelplagg att kunna luta sig emot och som går att matcha både med skjortor, t-shirts och tröjor. Långsiktigt och smart, ni hör. Kika in på mq.se eller besök någon av deras butiker och se efter själva. Vi säger stort tack till MQ som är med i Toto Balotto. Toto Balotto är väldigt glada över att vara sponsrade av Via. Inte bara för att de är störst och mest använda i Sverige när det kommer till tvättmedel. Eller för att Vias flytande tvättmedel är effektivt i 30 grader. Att förpackningarna är gjorda av upp till 97% återvunnen plast och är 100% återvinningsbara. Utan mest glada är vi för att Via också är stolt sponsor för Gotia Cup i sommar. Jag ska dit med mina tjejer. Jag ska ha så jäkla kul. Via tycker nämligen smuts och fläckar bara är bra. Det tyder på att vi aktiverar oss och att vi varit med om äventyr, erfarenheter och förhoppningsvis också haft roligt på kuppen. Och det är ju precis det här som är bra. Spela fotboll för glatta livet, bränna av den där glidtacklingen trots att planen är lerig eller fira det där målet med att göra sälen ute vid hörnflaggan. Kan någon göra sälen? Be sitt barn göra sälen vid hörnflaggan. Hade varit kul. För att borde alla barnlag där ute fira mål vid hörnflaggorna. Det är mitt stora tips idag faktiskt. Var tuff mot fläckar och snällare mot planeten. Och använder man Via så är man liksom det. Dessutom är det så att Via i detta nu på via.se/vinnanårsförbrukning av Via tvättmedel lottar ut en årsförbrukning av just tvättmedel från dem. Så gå in där, delta i lotteriet. Det känns ju dumt att inte göra det. Fint pris. Toto Balotto säger hur som helst stort tack till Via. Störst i Sverige vad det gäller tvättmedel för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, Sveriges största fotbollspodd.
Den annars största rubriken från gårdagskvällen var ju såklart att Arsenal fick lämna Europa League efter totalt 3-3 va, mot Sporting Lissabon och förlängning, straffar, uttåg. Man spelade ju med det bästa laget till slut. Nu fick man ju Saliba skadad, men i övrigt
och
så är det väl...
Han gick på kryckor från, såg du situationen?
Nej.
Han blev typ dribblad och halkar. Så det är en, liksom, han hamnade snett med knät och nästan ner i split. Och kunde inte gå för egen, eller han kunde gå för egen maskin men med kryckor efter matchen. Så han spelade ingen fotboll i helgen och jag vet inte när han kan komma tillbaka och spela fotboll.
Tomiasso being Tomiasso alltså.
Ja.
Ständigt småskadad och doubt. Och jag räknar ju inte in honom såklart i vad som är det bästa Arsenal, utan det jag pratar om är det Arsenal som avslutar den här matchen. Man byter ju in liksom det man har, Saka och Ödegård till slut och, men det är ju liksom så här, det är en Arteta som verkligen skickar en signal att vi ska vidare. Och det hedrar de ju såklart. Alltså en Europa League-titel för Arsenal i det här skedet, sett till vad de har åstadkommit senaste 10-15 åren. Det är väl klart att den smäller högt. Men jag tror, och det förvånade mig lite, att så många Arsenal-supportrar tog den här förlusten och det här uttåget så tungt och hårt som de gjorde. Jag tror ju att det här är jättebra för Arsenal och deras möjligheter att liksom hålla ihop det i Premier League och vinna den där ligatiteln. Precis som att Napolis cuputtåg mot Cremonese i januari, som liksom vid första anblick kom lite från ingenstans. Med en lite noggrannare kontroll så liksom förstod ju vi som följer dels Napoli men också den italienska fotbollen, men kanske också fotbollen i stort, när det är så här, ett lag som inte har vunnit ligan på evigheter, som ligger i pole position. Jättebra att ett liksom frontkrig försvinner.
Och för Napolis del just nu...
Och det är så
nu,
som Arsenal får se på det härifrån. Men man får välja glädjen här.
Och för Napolis del just nu så handlar det ju om att man har 18 poäng ner i Serie A. Så att det spelar liksom ingen roll vad de gör, hur mycket maxar de går i Champions League. För att de kommer vinna ligan ändå.
Exakt.
Och då behöver jag inte ens göra den matematiska uträkningen, för den har jag redan gjort. Och nu är den ännu bättre. Alltså, vad behöver hända för att Napoli ska förlora ligatiteln? Nu är man 18 poäng, jag tror man var 15 då, plus att det var fler matcher. Så skulle jag göra om det nu så handlar det ju om att Inter, Milan, någon av lagen ska gå rent. Och Napoli ska vadå? Vinna 4 matcher.
Något sånt. Något sånt. Nej, men att vi sitter här och liksom snickrar på något slags scenario när Napoli ska tappa den här ligatiteln. Jag tycker i alla fall att Arsenal, även fast det såklart är surt att åka på straffar, får välja glädjen här. Tänkte också, jag spanade lite på bilderna efteråt, ifall Nuno Santos, Sportings anfallare som satte avgörande straffen. Född 95. Kämpa ju med håret.
Ja, jo.
Det får man verkligen säga.
Det är någonting nu för tiden. Ja. Med fotbollsspelare som kämpar med håret och mig. Så fort en fotbollsspelare kämpar med håret, då får jag bilderna till mig. Så detta kände jag till.
Ja, jag satt i alla fall och spejade efter...
Jag är ändå 43.
Jag satt i alla fall och spejade efter huruvida Nuno Santos då eventuellt skulle söka upp Rob Holding i Arsenal. Också född 95. Men som alltså genomgått en hårtransplantation här hyfsat nyligen. Aha, den bästa i fotbollshistorien.
Är det så?
Nej, men alltså, det är helt makalöst.
Ja, men vänta, det här har jag fått till mig också. De här bilderna har jag fått till mig också. Just det. Alltså, tänk om jag skulle göra det.
Mm. Ja, men alltså, det finns ju de som har åkt till Turkiet, kört en hårtransplantation. Ja. Men du ser ju att det är liksom något fuffens här. Fuffens, det behöver inte liksom finnas en negativ klang i det. Du ser i alla fall att det är fixat.
Mm.
Men Rob Holdings, alltså hans jobb, hans plant, nej, makalös. Så att jag hade lite intresse där på slutvisslat. Undra om Nuno Santos söker upp Rob Holding och bara frågar om kontaktuppgifterna till kliniken.
Jag kanske ska göra det.
Du och Nuno Santos är en...
Det tar så jävla tid, alltså jag tycker det bara känns jobbigt.
En tango, en turktango.
Ja.
Var det någonting ytterligare från torsdagskvällen? Det var väl inga konstigheter. Du nämnde ju att torsdagslagen från Italien, bortsett Lazio då, gjorde precis som Champions League-lagen från Italien, nämligen avancerade till kvartsfinal. Det är 6 stycken italienska lag kvar i de respektive turneringarna. 3 av dem i Champions League. Vi kanske bara kort ska vrida dit, även fast det inte var några uppseendeväckande och dramatiska avslutande åttondelsfinaler här i veckan. Real Madrid, de levde aldrig speciellt farligt. Det kändes som att det var närmare 1-0 spanjorerna än Liverpool egentligen hela matchen. Napoli gjorde processen kort med Eintracht Frankfurt. Så att inga konstigheter där under onsdagen. I tisdags så stämde ju Manchester City sannerligen i bäcken mot Leipzig. Visade inte bara dem utan hela fotbollseuropa vilken höjd det finns med Kevin De Bruyne och Erling Haaland i slag. Alltså så som de spelade i tisdags, alltså när de visade att vi kan skicka in bollen ganska tidigt i ett inläggsläge. Vi kan gå på 2 passningar i djupet. Vi kan sätta Erling Haaland i de ytorna och de lägena som han är optimerad för att vara. De var riktigt tunga och vassa i tisdags City. Dock inte speciellt förvånande att man avancerar. Att Inter löser...
De är favoriter att vinna.
Precis.
Alltså de var det inför det här mötet också.
Ja, men såklart. Var den det?
Japp.
Okej. Okay. Ja. Hur som
jag
helst.
Såg att ni hade en egen teori om hur favoritskapet såg ut.
Jaså?
Ja, i Champions League-studion. Såg du inte den bilden som blev viral i Italien?
Nej.
Ni hade liksom lagt favoritskapet. Experterna i C-more-studion hade gjort då 1-8.
Ja, men alltså, det var ju Vickis ranking av lagen.
Ja.
Och sen så fick tyvärr Vicky Blobé kasta in handduken på grund av hälsoproblem strax innan sändning. Men liksom så här, jag backar den rankingen.
Det var i alla fall Milan sist. Och då blev det anledningen till att den blev viral. Det är inte för att alla höll med eller alla var emot. Utan det blev diskussioner kring vad de svenska experterna. Mm. För det var så tweeten las. Liksom,
nådde den Italien?
Ja, ja.
Är det sant?
Ja, ja. Det var så jag såg den. Ja. Jag såg ju såklart inte sändningen.
Ja, men för att jag fick också några liksom milanisti emot mig.
Ah, okay.
Och då säger jag så här, alltså jag köper att liksom ni inte rankar Milan som 8 av de här. Men vilka ska vara bakom då? Var det någon som sa Inter och Chelsea?
Mm.
Och då känner jag att okay, Chelsea piskade på Milan hemma och borta, fram och tillbaka så sent som i höstas. Inter har redan besegrat Milan 2 gånger under kalenderåret 23. Har vi några fler?
Benfica då. Men...
Benfica?
Ja.
Okej, okay. Som så... vann gruppen med PSG Juventus.
Nej, men och ser ju helt jävla sjuka ut. Alltså, okay. Jag skulle inte vilja möta Benfica. Nej. Så att, jag höll med. Men det började ju nämligen med att i den tråden så började folk då milanisti vara emot. Ha, vad kan de? Typ så.
Ja.
Och sen så kom ju den andra liksom, kraften. Mm. Det vill säga de som tycker svenskarna. Järnkoll. Alltså ja, dunderkoll. Vicky Blomé fick liksom, rätt i tråden skulle jag vilja säga.
Ja, men
alltså, däremot så är inte Bayern München favoriter till att vinna.
Alltså så här, allting avgör, alltså hur favoritskapet och oddsen kommer ju påverkas lite senare idag. bollarna börjar rulla klockan 12.
Och nu bara ranka lagen, ja. Så inte Bayern München etta.
De är ju tvåa.
Tvåa, trea, ja, exakt.
Ja, de är tvåa.
Ja, men det är ett block med City, Bayern München, Real Madrid.
Såklart.
Och jag håller både City och Real Madrid före Bayern München.
Jag tror inte att oddsättarna håller Real Madrid.
Ska jag kolla? Ja, kolla. Innan lottning.
Ja.
Ja, men City favoriter och sen är det Bayern München och Real Madrid ganska lika.
Men Bayern München lite lägre odds, va?
Japp.
Säg vad det är för odds istället.
3,75.
Och på Real Madrid?
6,50.
Ganska lika.
The beast.
Det är 300 punkter.
300 kan, små punkter.
Du kan väl ge det till mig.
Absolut, 100%. Ja.
Ja. Och sen så vill jag ha det här sagt.
Ja.
Alltså, jag köper att oddsättarna och spelmarknaden har City som favoriter. Men jag rankar Bayern München bättre än City. Och det måste ju jag kunna få göra. Precis som att jag håller Napoli som favoriter i ett dubbelmöte mot Arsenal. Och det gör inte liksom oddsättarna i den här diskussionen vi hade med Ponne och Brentfords ägare och Anders Ström kopplades in och alltså, vet, så här, men ibland så går man ju emot hur oddsmarknaden tänker och hur de sätter sina odds.
Mm.
Och alltså, så här, det kan man göra. Det är inget konstigt.
Nej.
Även fast det är odiskutabelt att Manchester City är då någon slags objektiv favorit, så behöver ju inte jag hålla med. Men jag måste ju utgå från att okej, Manchester City är favoriterna. Men Bayern München håller jag som, i alla fall inför lottningen, när allting, liksom, alla möjliga kombinationer lever, så håller jag dem som starkast.
Mm.
Och hur jag än vrider och vänder på det, vilka ska vara bakom Milan? Jag vet inte om du kan liksom, skaka fram ett alternativ.
Nej, men det skulle ju vara Inter då. Eller eventuellt Chelsea. Alltså, det är de enda två lagen som du kan bolla upp. Precis som att när vi pratar om de tre favoriterna så är det bara tre favoriter. Det är City, Real och Bayern München.
Och som sagt, Inter har slagit Milan med liksom, stora siffror i underkant. Mm. Två matcher redan 2023. Alltså, de möttes i ett derby för en dryg månad sedan.
Men
det var ett lag på banan.
Satan vad jag ser fram emot när Napoli totalt piskar skiten ur Bayern München i en kvartsfinal. Det ser jävligt mycket fram emot.
Alltså. Ja, jag vet ju
de
att det kommer bli...
vänder upp dem.
När ni hör det här så har antagligen bollarna dragits. Nej, vi är ganska tidiga idag. Superproducent Kimpa Wirsén kanske hinner få ut det innan 12. Hur som helst så tror jag ju, och det vet jag ju att jag har sagt i par veckor här, att det blir ett Milano-derby i kvarten här.
Ja.
Det kommer det bli.
Ja.
Någon annan reflektion från Champions League-snurran som var? Jag hann ju inte dit efter Manchester City. Men jag tycker att liksom så här, Inter gör en sån jävla fin match i att reda ut den där nollan och att bollen dansar på mållinjen och att den är i virket ett par gånger på tilläggstid.
Så, ja, men, svettigt.
Ja, det är ju så svettigt. Och så här, det var så härligt att det fick bli så. Jag tycker att Porto gör en bra match, verkligen.
Ja.
Det
är ett bra lag.
Det hade ju inte varit oförtjänt ifall de hade liksom, i alla fall tagit det till förlängning. Men det fanns en vacker nerv och också slutkläm på det där. Även fast jag liksom inte så här, jag håller ingen tumme för Inter. Jag tyckte bara att det var ett härligt drama att följa.
Ja, jag håller med. Det är som neutral att sitta och kolla på det där med räddning till stolpe och vilket läge de har efter. Det var svettigt.
Mm, mm. Och som sagt, lottningarna för Champions League, Europa League och Conference League sker ju här under eftermiddagen, så att ingen kommer ju ha missat dem när vi hörs igen efter helgen. Men då kan vi ju bara liksom ta i dem.
Ja,
så att behöver vi inte liksom sitta och spekulera i någonting annat.
Nej.
Janne tog ut sin landslagstrupp i onsdags. Lite korta bullets bara.
Ja.
Emil Holm togs ut.
Ja.
Får man väl utgå från att han ska spela?
Det hade vi ju konstaterat tidigare, du och jag.
Mm.
Den skadan var lugn.
Absolut. Mm. Det blev ingen Jens Kajust.
Nej.
Känsla, tanke, reflektion?
Ja, men det blev ju precis som The Beast of North, blev ju veckans stora snackis, alltså kring landslaget, med alla som ville ha med Jens Kajust och sett hans mål i Rem och heter de Rem? Rem?
Rems? Ja. Rem?
Ja.
Rem?
Whatever. Och tillsammans då, eller så här, det blev ju ingen, blev ingen snack om Zlatan i stort sett, utan det var ju bara, fan vad nice att han är med. Och sen så blev då diskussionen om Jens Kruse, alltså dels då de som skulle påpeka att han minsann inte har spelat så mycket, och sen så de som faktiskt följer fransk fotboll som menar på att han har varit skadad och det är ett lag som går bra, så här, men han är en viktig del av det laget, även om han ibland nu på slutet får spela från start, men framförallt hoppa in. Så är det ju ett succélag och han är bra och viktig. Det är ju märkligt med en topp 5-liga, ett bra lag i en topp 5-liga med en central mittfältare som inte kommer med. Däremot så tar man med då liksom allsvenska spelare som är off-season och sådär. Det kan ju jag tycka
är... Samuel Gustafsson är aldrig off-season.
Nej, det är han ju inte. Du och jag vet, det kanske alla lyssnare vet också.
Alltså det luktar start. Mycket, det luktar start.
Ja, det gör det faktiskt. Hur mycket... Jan Andersson gillar en bra prestation i ett landslag och hur länge en spelare kan leva på en sån prestation. Och då pratar jag inte bara om matchprestationen, utan jag pratar också om hur han har sett ut under hela landslagssamlingen. Mm. Och det har ju Janne pratat sig så varm om.
Wettergren
alltså, och Wettergren också, om Samuel Gustafsson. Så att, alltså han kan gå ner i superettan och spela. Och han kommer ändå vara en del av landslaget.
Ja. Nej, men det som förvånar mig i fallet Jens Kruse, det är ju att Robin Quaison tas ut. Och alltså, herregud, jag tycker inte ens att jag behöver tillägga att de två har ju ingenting med varandra att göra rent spelartypsmässigt. Men balansen på truppen förvånade mig. Att man tar ut Isak, Kulusevski, Zlatan, Gyökeres, Jesper Karlsson, Svanberg och Viktor Claesson. Och Robin Quaison. Alltså Robin Quaison behövs inte. Nej, det var ju i det den här vi balansen.
Det var ju det vi pratade om.
När man då har Belgien som start på det här kvalet. När man har Jens Kajuste i den fasen av hans karriär som han är. Han ska ju bli en del av det här landslaget på sikt. Kanske inte redan nu, han ska inte vara någon startelva. Jag köper det, absolut. Men Robin Quaison, att Robin Quaison tar en position och en plats i den här truppen som, vad är han nu? Femma.
Mm. Det är bättre att satsa på den spelare som ska in i det här landslaget. Precis. Och vara med i truppen och vara en del av det och känna förtroendet från sina coacher också.
Exakt, för Samuel Gustafsson är, även fast du och jag, men framförallt Jan och Wettergren, älskar honom. Han har inte speciellt många tävlingsmatcher i benen under kalenderåret 2023. Albin Ekdal har precis kommit tillbaka från liksom ganska segdragna skadebekymmer.
Det är inte dumt att ta med en extra central mittfältare.
Nej, men det är bara det jag känner. Men så här, att liksom, så här, om man hade kunnat stoppa in honom på Robin Quaison.
Nu pratar vi om liksom, spelare 25. Och du vet ju diskussionen vi brukar ha kring uttagningar till VM-trupper. Så lite skitsamma, så kommer inte spela i alla fall. Och om vi då pratar om Jens Kajust och Robin Quaison. För vem är det viktigast att vara med i truppen? För vem är det viktigast att bli synkad i det svenska landslaget? Då är det ju såklart Jens Kajust. Robin Quaison kan vi ta med när det är skada på Alexander Isak, Zlatan eller någon av de andra offensiva spelarna. Kommer rätt in, kan det svenska landslaget, vet vad han ska göra. Men i det här läget, när man vet att liksom, Quaison förmodligen inte kommer behöva speciellt mycket. Och kanske inte heller Jens Kajust, även om jag tycker att liksom, det finns större behov av en central mittfältare, precis som du lade ut texten om. Så är det ju bättre då att tänka på framtiden. Robin Quaison kommer inte ta det speciellt hårt.
Nej, men han fattar väl.
Han fattar ju läget. Och jag vet inte, Jens Kajus kanske inte tar det jättehårt heller. Men det är i alla fall bättre att han är med och att man liksom inkluderar honom i detta.
Ja, men Quaison är nu, han fyller 30 år. Han har huserat i Saudiarabien i, vadå? 1,5 år?
Mm.
Alltså han förstår väl. Med Viktor Gyökeres underifrån och där. Vad fan, Anthony Elanga är också med i truppen. Nämnde jag inte ens.
Just det.
Alltså, vi har Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Anthony Elanga, Zlatan, Viktor Gyökeres, Jesper Karlsson, Viktor Claesson, Emil Forsberg. Alltså, det är så här. Behöver vi Robin Quaison här?
Nej, det gör vi inte. Det gör vi faktiskt inte.
Det
där gjorde han fel, Janne.
Han, ja, jag vet, ja, Nej, jag vet inte, det var någonting i den uttagningen som bara liksom
fan, vad han är över. Jag tänkte om man skulle in i Toto här framåt och vi kan prata lite mer, men fan han är överallt nu, Jan Andersson, medialt.
Men det är därför vi tar honom strax efter samlingen.
Just det. Ja, det är bra. Ja. Det är mycket bättre.
Noterade också bara att
tror Daniel Sundgren... Tror han har hört detta då? Eller Petra Thorén har hört detta, spelat upp det för honom. Och sen kommer han likt med Emil Forsberg med ganska just speltidsminuter.
Ja. Vecklar han ut arket.
17, 27...
men vi kan väl hoppas i alla fall. Noterade också bara att Daniel Sundgren inte är med. Och jag kan inte göra annat än att läsa in liksom att den där Serbien borta matchen kostade honom. För att i det här läget då, med Emil Kraft långtidsskadad, Emil Holm tveksam. Att inte tas ut i det läget, utan Joel Andersson är där, förvisso då tillsammans med Emil Holm som du och jag utgår från spelar. Men det säger ju att liksom, nej, du har fått dina chanser. Det blir inget.
Nej.
Det är väl de reflektioner jag gjorde. För att jag förvånades inte dugg över att Zlatan togs ut. Däremot så tyckte jag att det var fräscht och pikt och härligt att Janne liksom var tydlig med att Zlatan inte är här för att starta. Jag ser honom som en inhoppare. Då är det såklart liksom, det är ju grundat med Zlatan. Zlatan är ombord på det liksom, tankesättet också. Så att jag har en bra känsla. Bra känsla. Det enda som stör mig är att Jens Kajust inte är där på grund av att Robin Quaison ska liksom, jag vet inte, ha en plats han inte behöver.
Nej men så är det.
Hörru du, vi hörs igen på måndag. Det är en jävla helg. Du har redan nämnt Svenska Cupen semifinalerna. Lördag, söndag, studion drar igång 14.30, 15.00 avsparkar. Men det stannar inte där. Fotbollslördag Europa. Imorgon hela kvällen, framförallt Udinese-Milan. Vi hoppas på Zlatan i startelvan. Det ligger dock i lä gentemot söndagskvällen, för då är det riktiga jävla bomber och granater från Serie A och La Liga. Det är Lazio Roma, det är Inter mot Juventus, parallellt med El Clasico Barcelona Real Madrid.
Herregud.
Så det är bara att knäppa på C-more. Har ni inget abonnemang, skaffa det. Det är hög tid. Ni ser ju dessutom all fotboll från Allsvenskan via Discovery Plus på ert C-more-konto, så att det är bara klicka till sig ett sånt.
Ja, och lördag 10-13 kör vi Toto Live. Haka på då. Då blir lite uppsnack. Sia kommer att gästa oss i en timme från er på C-more. Helt schysst att ställa upp ju, Gusten, eller hur? Han ska vara överallt nu. Kan inte hålla mig borta från honom.
Att han ändå liksom har det i sig.
Ja.
Att gå ner.
Gå ner?
Gå ner till liksom Toto Live-nivå från smöret.
Och smöret? Jag förstår inte vad du menar.
Var inte du som kallade honom för svensk liksom TV:s messias?
Jo, men det är för att Mats Olsson har skrivit om honom.
Jo.
Men han kommer ju upp sig i smöret nu. Han kommer in till studion med mig.
Ja. Ja. Jag trodde du skulle till Finland.
Jo, jag ska vara med på länk bara. Nej, men jag ville bara säga det, att gå in på YouTube och kolla, det är kul. Toto Live, så får man en bra start på helgen. Och det som du säger, en jävla helg. Så mycket kul. Och så då.
Ta hand om varandra, så hörs vi igen på måndag. Ställ er frågan till dess. Have you ever heard it say?
Of the beast.
Ah, det är underbart. Man vet att djurgårdaren Kim Hussein genom hela det här avsnittet har liksom gått från att så här, vad fan, till att så här, det är ändå lite skämmigt.
Och man vet ju också vad han kommer rulla igång för låt nu.
Vi vill Hey Jude.
Ja, det kommer han göra. Vi kommer inte kunna stoppa honom här. Om vi nu skulle vilja, det vill vi kanske inte.
Nej. Ha det bra hörni, ciao tutti.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don't care. don't have.